God morgon allesammans och välkomna till den här gudstjänsten eller mötet. Och tänkte bara att vi skulle ta ett ögonblick i bön. Och innan vi gör det så kan jag berätta att förra gången, alltså i torsdags, så började vi en serie som vi kallar alltså Kristi kropp. Och vad är Kristi kropp? Många tänker på en kropp som Jesus hade. Och det är det också naturligtvis. Men det finns en vidare mening, nämligen församlingen, som talas om. Inte bara i ett bildligt sammanhang, utan faktiskt också i ett bokstavligt sammanhang, i bemärkelsen att vi är gjorda till hans lemmar på jorden. Därför att Jesus har stigit upp till himmelen. Och han sitter på faderns högra sida på sin tron. Han har sänt en helig ande för att bo i var och en som tror. Och att vi är hans armar och hans ben och allt det som behövs. För att en kropp är ju ett instrument för att bära fram vem någon är. Alltså Gud uppenbarar själv för denna värld och i denna värld vem han är genom sin kropp. Som är oss. Men nu ska vi börja med att be. Herre, vi tackar dig just nu. Att du har gett oss en ny dag. Och en ny tid. Och en ny möjlighet. Att verkligen vara tillsammans med dig, Jesus. Vi ber att du talar till våra hjärtan. Vi ber, Herre, att du ger oss kraft. Att förkunna det här budskapet. Vi ber, Herre, att du verkligen talar till oss om de här sakerna. Tack Jesus att du ger oss nåd varje dag, barmhärtighet att leva det kristna livet som inte bara är svårt att leva utan omöjligt i vår egen kraft. Men fullt möjligt i dig som har uppfyllt lagen för oss och fyllt oss med din heliga ande och gett oss ditt ord och gett oss varandra och gett oss undervisningen. Herre, nu ber vi bara att du ger oss en underbar tid tillsammans i ditt namn. Amen. Som sagt var, vi började en serie som vi, eller där vi talar om Kristi kropp. Och förra gången så talade vi om enheten i Kristi kropp. Och i Efesierbrevet 4 och verserna 15 och 16 så talas det om Kristi kropp som en levande organism. Många tänker sig kyrkan som en byggnad, som en organisation, som någonting som är skapat utav människor. Man talar om kyrkan. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln talar om någonting helt annat. Bibeln talar om en levande organism. En kropp som är aktiv och som når ut i den här världen. Det står också att den här kroppen är fullkomligt beroende av huvudet. Och vem är huvudet i Kolosserbrevet 1:18? Jo, Jesus Kristus. Så precis som vår kropp är beroende av vårt huvud, så är församlingen beroende av sitt huvud, Jesus Kristus. Och sedan så sa vi också att utanför Kristi kropp, det vill säga kyrkan, församlingen, så är det omöjligt att växa som troende. Därför att många säger, jag är troende, jag tror på Gud, jag tror på vad Jesus gjorde på korset, men jag behöver ingen församling, jag behöver ingen gemenskap. Utanför den kontexten så är det omöjligt att växa till i nåd och kunskap om honom. I andra Petrus 3:18. Men det står också i Johannes 15:5 att utan mig, det vill säga Kristus, så är det omöjligt att göra någonting. Jo, vi kan göra massor av saker, men vi kan inte göra någonting som har ett evigt och bestående värde. Därför att då måste huvudet och kroppen vara rätt relaterade till varandra. Men det var en kort sammanfattning från det första budskapet i den här serien. Nu vill jag att vi beger oss till första Korinthierbrevet 12. Och jag kommer att ta upp en del saker idag som är för en del kristna väldigt kontroversiellt. Men jag säger också att det är väldigt viktigt för oss att vi känner till detta. Därför att jag upplever ibland att vi vet vad vi tror. Men vad jag också upptäcker är att många gånger så vet vi inte varför vi tror det. Därför att vi har inte själva studerat ordet. Det är helt okej, och Bibeln säger att pastorn är kallad att utrusta församlingen. I Efesierbrevet 4:11 talar om detta, det vill säga undervisning. Men det betyder inte att jag köper allting som sägs rakt av. Det är min rättighet nummer ett och min skyldighet nummer två att gå till skriften själv och be Gud och säga, förhåller det sig på det här sättet? Och jag menar inte nu att vi ska bära en kritisk ande, liksom i bemärkelsen att vad sa han nu? Jag hoppas att ni i någon mån litar på det jag säger och dem som har gått före mig och så vidare i tron. Men jag säger bara att vi behöver veta varför vi tror någonting. Inte bara att vi tror det. Och det finns så många samfund och det finns så många läroriktningar. Och det är väldigt viktigt att jag i mitt hjärta har bestämt mig att det här tror jag på. Det här kan jag vila i. Därför att kommer jag annars till en plats där jag blir utmanad, då har jag sett många människor bli väldigt förvirrade. Därför att, va? Vad är det här för någonting? Och man vet inte. Så därför så vill jag undervisa den här serien. Och jag vill också ta upp några saker som är väldigt viktiga att förstå. Därför jag vet att ni har träffat på det. Och jag vet att ni kommer att träffa på det. Men idag ska vi tala om mångfalden i Kristi kropp. Förra gången talade vi om enheten. Nu ska vi tala om mångfalden. Och i första Korinthierbrevet 12, med början i vers 12, så ska vi gå igenom ända fram till vers 27. Men jag läser ett litet stycke i taget. Och så tittar vi på vad den helige ande uppenbarar för oss. Men vers 12, kapitel 12, första Korinthierbrevet. Till så som kroppen är en och likväl har många lemmar. Och så som kroppens alla lemmar, fastän det är många, likväl är en enda kropp. Så är det också med Kristus. Och är inte det här intressant att i denna vers så har vi en slags indelning som också kommer att vara min outline för den här predikan. Det vill säga, först står det att det är en kropp. Församlingen är en enhet. Men sen står det att den här kroppen har många delar. Och sen för det tredje står det att de här olika delarna, de fungerar som en. Och vi ska nu läsa vers 13, och det är första punkten här, att Kristi kropp är en enhet. Ty i en ande är vi alla döpta till en enda kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har fått dricka av en ande. Den här versen talar om ett dop i den helige ande. Det står så här att alla har fått del av denna ande. Ändå så garanterar jag er att någon gång, om ni har varit kristna under en tid, så har ni blivit utmanade och tillfrågade av någon och sagt så här: har du blivit döpt i den helige ande? Och så säger man, jaha, okej, okay, ja. Hänvisar man då om möjligt till den här versen kanske, att ja, jag trodde och då fick jag den helige ande, det lovar Bibeln, etc, etc. Ja, men det är inte det. Har du blivit döpt i den helige ande? Har du fått vissa nådegåvor? Har du börjat tala i tungor? Har du liksom upplevt de här sakerna? Har du fått kraft? Och så menar man att dopet i den helige ande är en så kallad andra välsignelse. Först blir du delaktig av frälsningen. Och sen, kanske en timma efter att du blev troende eller frälst, eller en dag, eller en vecka, eller en månad, ett år, eller kanske det aldrig händer att du får del av den helige ande, eller du har en liten bit av anden. Men Guds ande är inte delad. Antingen har vi Guds ande, eller har vi inte Guds ande. Paulus skriver om detta, att detta är tecknet. Är jag en troende, då har jag anden. Är jag inte en troende, då har jag inte anden. Vi kan inte få 10% av anden. Vi kan inte ens få 90% av anden. Vi har antingen ingenting av den, eller har vi allt. Däremot så talar Bibeln väldigt öppet och väldigt tydligt om att vi kan bli fyllda med Guds ande. Och det vet vi. Ibland så lever vi en dag helt och hållet i det naturliga. Vi har ingen kontakt med Guds ande. Vi har inte varit i kontakt med Guds ordet. Vi har varit i kontakt med allt annat än det som vi ska. Och därför så upplever vi inte att Guds ande kontrollerar oss. Men i Efesierbrevet 5:18 så används det en term där man sätter i motsats till någon som är drucken. Man är kontinuerligt drucken av vin eller starka drycker. Nej, säger han, var inte det, utan var istället kontinuerligt fylld med Guds ande. Och det är samma ord här, att vi är kontinuerligt fyllda med hans ande. Och det här är någonting som jag på en daglig basis måste söka. Jag måste ta skriften. Jag måste ta en liten andakt. Jag måste höra från Gud. Jag måste be till honom. Ha ett utbyte. Och då kan han fylla mig. Jag ber om detta. Och det gör han absolut. Därför han är inte ansenlig till person. Men någon säger, men det här stämmer inte. Jag vet när jag läser Bibeln att det finns tillfällen i apostlagärningarna där någon hade kommit till tro på Jesus Kristus, men ändå så var de tvungna att lägga händerna på dem för att de skulle få den helige ande. Vi har exempel på det i apostlagärningarna 8. Vi har exempel på det i apostlagärningarna 10. Och vi har exempel på det i apostlagärningarna 19. Där människor var troende och hade trott i sina hjärtan, men ändå inte fått Guds ande. Och då säger man, ja men då är det ju så också idag, att Guds ande faller på människor när man lägger händerna på dem. Och därför ibland så ramlar man i Guds andes kraft, eller någonting händer och man förknippar det med vissa gåvor. Men faktum är att när vi tar apostlagärningarna som ett exempel, det är en bok som är en historisk bok. Och nu säger någon, aha, du tror inte att hela skriften är inspirerad. Absolut, från första Mosebok 1:1 till Uppenbarelseboken 22:20, eller om det är bara 20 verser, jag kommer inte ihåg. Men i vilket fall, hela skriften är inspirerad. Men apostlagärningarna var inte skriven i första hand för att undervisa om biblisk lära. Utan den var skriven för att beskriva den första tidens församling. Det är därför den heter apostlagärningarna. Gärningarna som utfördes av apostlarna. En del brukar säga så här, att egentligen borde den heta heliga andegärningarna. Därför att det var ju den heliga ande som verkade i apostlarna. Men poängen som jag försöker säga, det är att varför ser vi i apostlagärningarna någon lägga händerna på en person? Och de får anden. Och varför påstår jag och många med mig att det inte är så idag? Medan andra säger att det måste ske på det sättet. Jag kan ge en enkel förklaring. I Matteus 16, och verserna 13 till och med 20. Så har Jesus en konversation med Petrus och lärjungarna. Och han säger att på denna klippa, och han syftar inte på Petrus, tror jag. Han syftar på Kristus. Så ska jag bygga denna församling. Men sen delegerar han en auktoritet till sina lärjungar. Och säger att ni kommer att få en kraft och en auktoritet. Att i den här övergångsperioden, i församlingens barndom, den första generationen, så kommer ni att ha en kraft som ingen annan haft och ingen annan kommer att ha. Därför att i Efesierbrevet 2:20 så står det att apostlarna var en grundläggande gåva. Idag talar människor om, åh, jag är en apostel och jag har liksom auktoritet. Och människor beskriver sig själva som att de har olika tjänster och ämbeten och så vidare. Personligen så tror jag inte detta, därför att det kräver av en människa att vara en apostel. Bland annat att man har sett Jesus Kristus då han var uppstånden. Och jag tror inte att någon levande person idag har sett Jesus som uppstånden. Och därför menar jag att du kan inte vara en apostel. Det var det som var grundförutsättningen. Att de hade varit med Jesus, att de hade sett honom också uppstånden. Efter att han hade dött på korset. Och nu vill jag inte introducera allt för mycket material. Men det här är viktigt därför att om jag inte förstår detta. Då kommer jag att leva i en strävan. Och jag kommer att tänka hela tiden, har jag verkligen Guds ande? Har jag verkligen blivit andedöpt? Har jag verkligen fått Guds kraft? Men Bibeln säger att vi har fått det. Vi har fått det en gång för alla. Och det är ingenting som behöver upprepas. Men varför var det då så i Apostlagärningarna 8? Och jag kan nämna kort bara först i Apostlagärningarna 2. Så föll anden i Jerusalem. Där var för några? Judar. Judar som fanns runt om i hela den dåtida världen. De hade vallfärdat dit för pingsthögtiden. Och nu helt plötsligt så händer någonting. Guds ande faller på med de här människorna som hade varit i det övre rummet och väntat på kraften. Och de börjar att tala i tungor. De börjar att tala riktiga språk. Inte bib, 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 bab, bab, bab. Riktiga språk som de förstod och de hörde evangeliet genom dessa främmande språk. För de var alla judar, men de var kringspridda i den så kallade diasporan. Det vill säga judarna som blev omkringspridda runt om i världen. Och nu hade de kommit tillbaka till Jerusalem. Och de hörde olärda människor som inte hade språkkunskaper tala helt flytande, helt perfekt på olika språk. Och hörde om de mäktiga tingen som hade hänt i Jerusalem. Nämligen att Jesus hade dött på korset. Han hade blivit begravd och han hade uppstått igen ifrån de döda. Och här var bara judar. Men vet ni hur judarna tänkte? De tänkte så här. Att Gud, han är vår Gud. Han är inte hedningarnas Gud. Vi har fått lagen, vi har fått profeterna, vi har fått tilltalet från den levande guden. Mose var vår Mose, profeterna var våra profeter. Men det är inte vad skriften säger. Skriften säger att Gud har som mål att nå alla människor. Så judarna, precis som vi kan göra, präglades av en fördom mot alla andra folk. Att Gud skulle inte uppenbara sig, möjligen i någon liten mån om de skötte sig väl. Men att han skulle verkligen ge dem samma ande som hade fallit över dem. Nej, det är inte troligt. Därför att det tror jag inte han gör. Men vet ni, i Apostlagärningarna 8 så är man i Samarien. I Samarien bodde halvjudar. De var ett uppblandat folk. Därför att assyrierna hade fört in andra folkslag för att blanda upp det här folket, den norra delen av Israel, det vill säga. Och de var blandade, deras religion var blandad, det var lite judendom, det var lite annat som assyrierna hade haft med sig. De var också etniskt blandade. Så vad händer? Jo, helt plötsligt så går man dit och man på något sätt märker att de får inte anden. Så vad gör man då? Om de inte har anden, vad händer då? Jo, apostlarna reser dit från Jerusalem. Varför? Jo, Jesus hade sagt till dem att ni ska ha nycklarna. Kommer ni ihåg när vi sa Matteus 16? Ni kommer att ha nycklarna till att låsa och låsa upp. Till att binda och till att lösa. Och på något sätt så ville Gud i den här tiden visa att anden väldigt konkret gavs inte bara till judarna som hade kommit till tro. Utan också till samarierna som var halvjudar. Så helt plötsligt så hände någonting fantastiskt. Nämligen att också över samarierna faller anden. Och med apostlarna som hade rest dit från Jerusalem så fanns det judar. Och de var med. Och de säger, men vad är detta? Gud har gett anden också till samarierna. Intressant. Men okej, vi förstår det. För de har i alla fall lite judiskt blod. Så då förstår vi varför Gud har gjort så. Men sen så går vi vidare till apostelgärningarna 10. Vem finns där? Jo, Petrus. Vad gör Petrus? Jo, han är i en garvares hem. Och en garvare är inte någon som skrattar, utan det är någon som jobbar med skinn. där är han. Och samtidigt så är det en romersk officer som heter Cornelius, som var gudfruktig. Han trodde på den uppenbarelse som judarna hade fått av Gud. Men han var ingen jude. Och han hade varit i bön inför Gud. Och en ängel hade uppenbarat sig för honom och sagt att i Simon garvarens hus, nere vid stranden, så finns det en man som heter Petrus. Sänd bud och hämta honom, för han kan berätta om den levande guden i ett större och fullare mått. Så han skickar en delegation och kommer. Och Petrus har haft en uppenbarelse på taket om att all mat är förklarad ren. Och han förstår inte liksom, vad är det som Gud håller på att göra? Jag är ju en rättrogen jude. Skulle jag blanda mig med något annat folk? Nej, bort det. Men Gud manar honom. Och helt plötsligt så står det ett antal män utanför och säger att vi vill att du kommer med till Cornelius. Och nu måste ni förstå vad detta betyder. Därför att om jag var en rättrogen jude, som Petrus räknade sig som, då skulle jag inte vara med hedningarna. Jag skulle inte blanda mig med hedningarna. Så för honom var det en stor utmaning. Men han går dit och han säger, nu vet jag att Gud inte har anseende till person. Och när man då är i Cornelius hus, han har sin familj där, han har sina vänner där, han har ett antal släktingar, alla människor som han ville skulle få höra, de var samlade. Och de sa, vad är det du har att berätta för oss? Då började Petrus att berätta om Jesus Kristus och hur den judiska tron hade varit rätt ända fram till dess. Men nu hade den blivit uppfylld i Jesus Kristus. Han var den som skriften hade talat om. Han var den Messias som hade blivit profeterat om hundratals och ibland till och med tusentals år innan. Och vad hände? Jo, medan han talar, står det. Han var ännu inte färdig. Helige ande avbröt honom. Medan han ännu talade, står det, föll den helige ande över dem. Och vilka hade Petrus med sig? Naturligtvis ett antal judar. Och de häpnade. Därför att nu hade inte Gud gett anden bara till judarna, men också till samarierna, halvjudarna. Och nu dessutom till hedningarna. Och Petrus är överväldigad. Han säger, nu förstår jag. I kapitel 10, verserna 34-35. Att han har inte anseende till person. Gud är också hedningarnas Gud. Han är alla folks Gud. Och tungotalet som talades i Apostlagärningarna 2. Men också dyker upp i andra sammanhang. Det dyker upp i Apostlagärningarna 19. När Paulus är i Efesus. Och han träffar på några personer och han säger, har ni fått den helige ande? Och de säger, vi har inte ens hört talas om att det finns en helige ande. Och så står det att Paulus lägger händerna på dem och de får anden. Men vad var det här för ett litet undantag? Några människor som inte helt plötsligt hade fått anden. Återigen, Gud ville visa och bekräfta att Paulus var en apostel. För bara apostlarna kunde ges auktoriteten, eller hade auktoriteten, att överföra, i avsaknad av bättre ord, överföra den helige ande. Och nu fick också de judar som följde honom, skeptiska sådana, till och med fariser som var nyfikna men också skeptiska och sa, men kan du vara en apostel? Du var ju inte med bland de ursprungliga 12. Men Gud hade uppenbarat sig för honom på Damaskusvägen. Och nu helt plötsligt så är han där. Och de ser och får det bekräftat att också Paulus var en apostel. Så tungotalet var ett riktigt språk. Och det var för judarna i den första generationen. Därför att de hade begärt ett tecken för att på något sätt få det bekräftat. Och de sa, Jesus sa, ni får inget annat tecken än Jonatecken. Jona var 3 dagar och 3 nätter i valfiskens buk. Och detta är tecknet, det vill säga det talar om hans uppståndelse. Han skulle vara i graven 3 dagar och 3 nätter och sedan uppstå från de döda. Men han gav dem ändå ett tecken. Och läs 1 Korinthierbrevet 14 så står det om detta. Och varför säger jag detta nu? Vad har detta med Kristi kropp att göra? Allt. Därför att i Efesierbrevet 2:16 så står det att i en kropp, och det talar naturligtvis om Jesu fysiska kropp, så har han förenat både judar och hedningar. Han har rivit ner den här skiljemuren som fanns emellan dem. Det finns inte längre jude eller grek. Det finns inte längre slav eller fri. Det finns inte längre man eller kvinna. Det vill säga ur försoningens perspektiv. Utan nu så är det en kropp som delar samma ande. Och vi får inte en del av den anden. Vi får allt. Därför att Gud är inte delad. Han kan inte dela sig själv. Och anden är Gud. Och så att tala om andedöpta eller inte andedöpta personer. Det är inte bibliskt korrekt. Men vi kan tala om andliga och kötsliga personer. Men det är en annan sak. Och jag hoppas att de som inte hängde med. Och jag vet att det är mycket intensiv undervisning här. Men prata mer om det. Därför att jag lovar, ni stöter på det här då och då. Och man blir så förvirrad. Jag har sett människor många gånger. Och så ska man då gå. Någon lägger händerna på en. Och så ska man då säga att mana fram någonting som man kallar för ett tungotal. Och så vidare. Och man blir, jaha, jag fick någonting. Hör, jag säger någonting. Jag säger inte att det inte finns ett tungotal. Men det är inte någon som babblar någonting som man inte vet. Och det är inte när hundratals människor står och gör det i en enda kör. Det finns suveräna tillfällen, och jag känner till tillfällen då någon missionär har gått in i ett sammanhang och det har inte funnits någon som helst möjlighet att förkunna skriften. Det finns ingen översättare, det finns ingenting. Och Gud har, och vi vet många av oss, ett fall då det hände, då någon talade i en halvtimme ett språk som de aldrig någonsin hade lärt sig eller kunde. Och de talade det flytande under den här tiden utan brytning, som om de var födda i det landet. Och det är tungotalet. Finns det? Absolut, uppenbarligen. Men är det någonting som används kontinuerligt? Är det ett tecken på att någon har fått anden? Jag tror inte Bibeln undervisar det. Vi ser det inte i epistlarna. Vi ser det i apostlagärningarna. Men bara under den första generationen. Så jag hoppas att detta är balanserat men också utmanande för oss. Så punkt nummer 1, Kristi kropp är en enhet. Vi har fått samma ande, judar, hedningar, alla generationer sedan den dagen då anden gavs. Men nummer 2, Kristi kropp har många delar. Och jag läser från vers 14 fram till 20. Och jag lovar nu att varje punkt blir inte lika lång för er som tänker att wow, kommer att ta en stund här. Men nu läser jag faktiskt från reformationsbibeln. Så om ni läser från någon annan och tycker det är lite annorlunda så vet ni varför. Okej, vers 14 och framåt. Kroppen är ju inte en lem utan många. Om foten skulle säga, jag är inte hand, därför hör jag inte till kroppen, skulle den därför inte höra till kroppen. Och om örat skulle säga, jag är inte öga, därför hör jag, och om örat skulle säga, jag är inte öga, därför hör jag inte till kroppen, skulle det därför inte höra till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad är då hörseln? Och om den hel och hållen vore hörsel, vad blev då av lukten? Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem så, som han har velat. Jag gillar det. Som han har velat. Vi har inga misstag. Och, förlåt mig, om de alla vore en lem, var vore då kroppen? Så vers 20. Nu är det många lemmar, men kroppen är en. Om vi någon gång, och jag vet inte om det är någon av er som har sett det, och har man sett det så är det säkert inte i ett roligt sammanhang, men en kroppsdel som har blivit separerad från övriga kroppen. Man ser en hand liggande eller ett ben eller någonting. Jag såg faktiskt det en gång. Men då var det inget riktigt ben. Det var en man som för många år sedan jag jobbade med. Och han åkte alltid på en vespa från jobbet. En något äldre man. Och liksom han kastade sig på den där vespan. Liksom han kom utspringande stämpelklockan där vid klockan 4. Och sen kom han utspringande och kastade sig på vespan. Och så var det halt den här dagen. Men sen han körde iväg liksom och fick sladd på den här vespan. Och ramlade av och... Hans ben flög all världens väg, men det var träben. Så det var inte så farligt, men det såg ganska kul ut liksom, att ett benet ramlade av bara. Men han slog sig inte. Allting, slutet gott, allting gott. Men även det såg ganska konstigt ut när det låg en benprotes där liksom. Och jag tänkte bara på hur konstigt det är då en kroppsdel blir frånskild den övriga kroppen. Och det är precis den bilden som Paulus använder. Han säger att om jag isolerar mig själv som kristen och säger att ja, men det här är ju mitt liv, jag behöver ingen församling, jag behöver inga andra troende, då är jag som om en hand eller en fot eller en näsa eller vad det nu kan vara som är bara helt för sig själv. Och det stämmer inte. Det verkar jättekonstigt. Därför att vi är skapade som individuella lemmar, men för att sitta ihop. Så det finns en mångfald i Kristi kropp. Och jag skulle vilja göra ett påstående som är väldigt viktigt. En del människor säger, ja men jag kan känna Gud i naturen. Absolut, jag håller med. En naturupplevelse är en slags gudstjänst. Jag kan känna Gud på min arbetsplats därför att jag är så motiverad och stimulerad. Jag vet att alla inte är det, men många är det kanske. Och tycker det är så roligt att göra det här. Ja visst, det är också en gudstjänst. Därför att jag lever i den talang och den kreativitet som Gud har gett mig. Men fullheten av honom i Efesierbrevet 1 och verserna 20-23. Den finner vi bara i församlingen. Därför att vi har en vertikal med Gud, men vi har också en horisontal med honom. Det vill säga, jag umgås med Gud på det här sättet. Jag har mitt böneliv, jag har min andakt, jag har alla de här sakerna. Men samtidigt så behöver jag någonting mera. Och vad är detta mera? Jo, det är givetvis att umgås med andra kristna på det här hållet. Och därför har Gud sagt att det går inte att på något sätt komma bort från att vi behöver varandra. Och jag tänkte på hur det finns ett populärt ord idag. Idag kommer det upp mycket. Ekumenik. Och det betyder en strävan efter en enhet bland kristna. Och det är i sig rätt och i sig gott. Men det finns en ekumenik som på något sätt vill nedtona behovet av att också ha en rätt relation till Gud. Man säger att det spelar ingen roll vad man tror. Och vi är alla eniga och lärofrågor betyder ingenting. Och även de kristna som förnekar Guds ordet och förnekar pånyttfödelsen och förnekar det övernaturliga och förnekar jungfrufödelsen och förnekar miraklerna i Bibeln. Också de är så att säga en del och vi är alla ett. Nej, jag är bara ett i Kristus om jag själv är troende. Jag är bara ett, Bibeln varnar oss i andra Korinthierbrevet 6. Och verserna 14-18. Att om vi, eller förlåt mig, det står så här att vi ska inte vad har ljus med mörker att göra? Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Guds församling är kallad till helighet. Guds församling är kallad till att vara separerad från den här världen. Men det betyder inte att vi lämnar den här världen. Det betyder att vi är i den här världen och vi är vittnesbörd i den här världen. Och det betyder också att vi får vår näring inte från världen utan från honom som är huvudet. Det är skillnaden. Men om någon som kallar sig broder eller syster förnekar öppet vad som står i denna bok, då finns det ingen anledning att ha gemenskap där. Där måste vi dra en skiljelinje. Och det är viktigt att förstå när det gäller ekumeniken. Men vi tackar Gud för varje ställe. Liksom om jag brukar säga att om jag kör i bilen, jag är på besök någonstans i världen, i en stad, på någon plats, och jag ser en kyrka. Och den kyrkan har ett annat namn än vad vi har, bokstavligen, så här. Då tackar jag Gud för det. Tack gode Gud att det finns en kyrka där som predikar förhoppningsvis evangeliet. Men det är en sann ekumenik i anden. Men det finns en mänsklig ekumenik som kan vara väldigt skadlig och som urvattnar våra övertygelser från Guds ord. Och den varnar Bibeln oss för. Okej, den tredje och sista punkten, verserna 21-27. De olika delarna fungerar som en. De olika delarna fungerar som en. Och nu läser jag som avslutning verserna 21-27. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Eller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, snarare är det kroppens lemmar som anses vara svagast, de mest nödvändiga. Och de som vi anser har mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Vilket däremot de som är anständiga inte behöver. Men Gud har sammanfogat kroppen och gett den ringare delen så mycket större heder. För att ingen söndring ska uppstå i kroppen, utan att lemmar skulle ha samma omsorg om varandra. Och om en lem lider, så lider alla andra lemmar med den. Och om en lem blir ärad, så gläder sig alla andra lemmarna med den. Men ni är Kristi kropp och lemmar var och en för sig. Och är vi verkligen beroende av varandra? Ja, det säger Bibeln. Vi kan inte fullt ut lära känna Gud utanför församlingens kontext. Vi kan inte riktigt förstå vem Gud är, för att han har uppenbarat i var och en unikt. Vi har olika gåvor och så vidare. Så har han uppenbarat, så att säga, en del av vem han är som just den lemmen kan uttrycka på ett väldigt unikt sätt. Och om jag förkastar eller föraktar den lemmen, ja, då har jag heller ingen full uppenbarelse om vem Gud är. En gång så var jag på väg någonstans med någon och jag sa, jag ska göra det här och det här, jag ska dit och dit med församlingen. Och då ställer personen frågan så här, vem kommer att vara där? Och så sa jag, ja, jag nämnde några namn, då kommer inte jag. Varför? Jo, därför att den här personen hade inte urskilt Kristi kropp. För den personen så var det umgänge i köttet. Har de personerna samma intresse som mig? Är de i samma ålder? Tänker de likadant som mig? Liksom, har vi den här liksom, utbytet på det naturliga planet? Och därför ville man inte komma. Men det är inte det som Bibeln uttrycker. Säger att vi är unika lemmar. Det går långt bortom ålder, kön, bakgrund, etniskt, vad det nu kan vara. Det går långt bortom allt detta. Därför att vi har blivit en kropp i Kristus. Och det här är verkligen skillnaden mellan en sekt och en sann gudsförsamling. Om du frågar någon som är i en sekt, så kommer du att märka att alla människor har ett väldigt homogent vittnesbörd. Alla säger samma sak. Hur lärde du känna Gud? Och det är liksom väldigt likformigt. Om du frågar någon hur de kom till tro i en levande församling, så kommer du att märka att varje individ är superunik. Hur Gud ledde dem, hur Gud fick tag på dem, hur vi liksom kom till den platsen där vi kunde ta emot evangelium. Så Guds församling är inte, återigen, en byggnad. Guds församling är inte en organisation. Guds församling är inte ett människoverk. Det är någonting som Gud har givit oss. Han har gett oss en mångfald i denna församling. Vi är en enhet. Vi har många delar, men alla dessa delar är ett i honom och fungerar som en. Så det är inte det liksom att när vi som församling går ut där, då är vi som en enhet. Och så är det för alla andra kyrkor också. Att det är inte bara så här liksom uppdelat, utan det är verkligen en enhet. Så Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Tack Jesus att du är huvudet för församlingen. Tack Jesus för att det finns en mångfald i din kropp. Och du ger oss en fantastisk uppenbarelse då vi lär känna varandra. Inte bara i det naturliga, utan i det som du har gjort oss till. Nämligen unika lemmar i den här kroppen. Och vi tackar dig för det Jesus. Vi tackar dig för den här undervisningen. Vi tackar dig för det som vi har hört och tagit emot. Välsigna oss nu Herre, då vi går åt olika håll. Vi tackar och prisar dig Jesus. I ditt namn. Amen.